En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd. Det är måndag morgon den 15 december. Nu så börjar det lacka mot jul, känner ni. Patrik Syk heter jag, Makoto Asahara finns med i studion och Frida Fagerlund i London, precis som vi brukar. Mår ni bra? Har ni någon julstämning i London? För här i Stockholm kan jag säga att den har inte infunnit sig. Det är 8 grader och regn ute.
Dröm.
Ja, alltså det har varit väldigt fint väder här de senaste dagarna med mycket solsken, men det ska man kanske inte säga till folk som bor i Stockholm med tanke på att ni har sett solen typ sådär 0,4 timmar på hela december.
Ja, alltså det kom nu siffror på att det är den mörkaste december sedan 1934. Det kan ju tolkas på mer än ett sätt. Men
nu om vi bara accepterar faktumet att vi inte får någon sol oavsett här borta. Då vill jag åtminstone inte ha det kallt. Och då tycker jag 8 grader, det är perfekt. Kan vi inte ha 8-9 grader hela vintern, så är jag nöjd.
Nej, fy fan. Ja, det är...
Ja, men alltså minusgrader jag hittar på.
Det känns som brittisk jul här just nu.
Hellre det.
Fast mycket mörkare då, eftersom vi inte
har... Ja, jag tycker liksom inte... Det är hemskt vad alla ska liksom ge sig på det engelska vädret. Det beror ju väldigt mycket på vart man bor i England. I London är ju vädret alltid helt okej, tycker jag. Plus att det är skönt att man vet om att visst, det kan stå att det ska regna på eftermiddagen. Men det kan lika gärna vara sol då. Alltså det skiftar så snabbt. Så är det ju inte i Sverige. Är det mörkt, då är det mörkt liksom i 2 veckor i sträck och regn och rusk.
Tar hellre London-vädret än svenskt väder.
100%.
Alla dagar i veckan. Det är inget att snacka om faktiskt. Mm.
Även enligt våra vänner på Klart här så ska vi faktiskt få lite sol imorgon. Se fram emot det, för att man har ju nästan glömt hur solen ser ut. Vi tar oss till London då, bara därför. Och börjar dagens avsnitt med Crystal Palace, Manchester City. Det blev 3-0 till City, Frida, men det kändes som en mycket jämnare match än så. Palace hade ganska mycket målchanser, men ingen som hittade förbi Donnarumma i City-målet.
Nej, det är precis som du är inne på, det speglade inte riktigt matchbilden. Men skillnaden var ju att Man City var vassare på sista tredjedelen och Haaland trycker in en nick där till att börja med, och sen så får Foden med ett jättefint avslut utifrån. Han har ju verkligen kommit igång, och det var ju det vi pratade om också, att Man City saknade att fler gjorde mål bortsett från Erling Haaland, och det har de börjat göra nu, de andra lagkamraterna, så att det är ju positivt för deras del. Sen tycker jag ju fortfarande att de är rätt så öppna. Visst, Crystal Palace lyckas inte straffa dem den här gången, men ja, det är ju inte helt och hållet tätt i den där defensiven, släpper till en hel del chanser. Och jag tyckte Palace pressade bra också, skapade de där lägena, men ja, sätter man inte sina lägen så spelar det ju mindre roll hur många man skapar i slutändan.
Ja, det är ju verkligen det som är liksom det avgörande faktorn i den här matchen. Palace skapar ju jättemycket, båda lagen skapar ju väldigt mycket i den här matchen, och sen nämnde Haaland och Foden, tycker man måste nämna Ryan Cherki i det här också, som verkligen nu börjat hitta rätt i City-kostymen, och det är ju en otroligt sevärd spelare, otroligt kreativ företagsam, och när han har länkat upp på det här sättet han har gjort med Phil Foden senaste tiden, ja, då blir det väldigt roligt framåt, och det har ju märkt i matcherna på senare tid för City.
Ja, det är... Det är ju rätt hårt. Alltså jag tycker till och med att Palace kanske är det bättre laget i första halvlek.
De är ju bättre här till och med jämfört med FA-cupfinalen som de faktiskt vann. Alltså sett till hur mycket de skapar.
Ja, alltså det är verkligen så. Men Sarr tillbaka är ju väldigt viktigt för dem, för han ligger ju bakom mycket utav offensiven. Han har varit fantastisk. Och sen,
han ska väl bort igen nu dock?
Ja, han ska iväg och spela afrikanska nu då.
Såklart du får in Ismail Assar på ett hörn här också.
Men han var ju fantastiskt bra. Han är ju det. Adam Wharton, såklart central. Har ju ett skott i stolpen. Han letar fortfarande sitt första mål i Palace-tröjan.
Han har inte gjort något än.
Nej, det är faktiskt makalöst. Men han sätter ju upp väldigt mycket av de andra. Han är ju taktpinnen på det där mittfältet. Och, ja, men han är ju makadöst bra, men han kanske förtjänade ett mål där idag. Jag tyckte han var väldigt bra i den här matchen också. Men så har vi ju Erling Haaland. Och hade han ens rört bollen innan han nickade den i mål? Jag tror inte det. Det kan fan ha varit hans första bolltouch i matchen. Han har, kanske två eller tre innan. Men när den dyker ner där, då får man liksom inte stå och titta på två meter ifrån för att bli mål.
Nej, exakt. Jag vet inte riktigt vad Richards sysslar med. Alltså det är som att han måste känna att det där läget kommer att dyka upp för Haaland. Och att han kommer ta chansen då när han väl får den. Och sen så sätter han ju dit den från straffpunkten också. Det finns ju inte mycket att säga om den straffen heller. Det är ju Dean Henderson som måste fälla Savinho. Så att ja, 3-0 till Man City. Så det är ett superresultat för deras del efter en väldigt bra vecka också. För man får inte förglömma att de dessutom åkte till Madrid och besegrade dem på bortaplan. Så att ja, det är rent offensivt som sagt. Så tycker jag verkligen att Pep Guardiola börjar få saker och ting på plats.
Det är intressant ändå, nu fattar jag varför, men att Henderson ändå spelar så oskyldig i samband med den där straffen, att han verkligen liksom förstår ingenting när han får gult kort. Och det
han,
är
tycker Savinho, ja, precis, han tycker ju Savinho filma.
Ja, drar ju bort foten för honom. Glasklar straff, tyckte jag.
Ja.
Han har ingenting att diskutera vid den straffen. Nej. Han ska vara glad att det liksom blev gult. Det är nästan känslan jag får.
Ja, det var ju gränsfall, men att han inte spelade på bollen överhuvudtaget, detta, det drar ju på sig ett rött där. Men
han tar ju handen.
Jag tror att det är det han är rädd för. Jag tror att han är rädd för det röda kortet och få en avstängning.
För han spelar åt andra hållet
istället. Att det är därför han försöker liksom. Ja, men jag märkte inget, jag spelar på bollen liksom. Sådär. City, tror ni Arsenal, spelarna känner hur de flåsar dem i nacken just nu?
Ja, absolut. Det tror jag nog. Och just därför så var det ju väldigt viktigt att Arsenal fick med sig den där segern för Emirates mot Wolves, även om det satt rätt så långt inne och behövdes en hel del hjälp från Wolves själv för att de skulle få med sig den segern.
Ja, vi kan väl ta oss till Emirates då. Det här trodde man ju på förhand skulle bli 10-0. Liksom superstabila Arsenal som bara har kört över allt motstånd i stort sett mot hopp. Lösa Wolverhampton, ja. Så bara inte. Alltså vi pratade ju aldrig förra veckan då om Manchester United-matchen, men något av det mest hysteriska försvarsspelet man har sett i Wolves, alltså, vad fan är frågan om liksom?
De spelade inte på riktigt samma sätt i den här matchen, det kan vi ju inleda med att säga, att de stod ju betydligt mer defensivt, de tog inte så mycket initiativ framåt och av förklarliga skäl, för man åker ju inte till Emirates och tror att man kommer att hämta hem de där 3 poängen, men det måste ju kännas väldigt hårt med tanke på hur hårt de jobbade. Och jag tycker det säger rätt så mycket också att Wolves-supporterna, de tillresta, att de applåderade Rob Edwards efteråt, de tyckte ju fortfarande att laget hade gjort en bra insats, trots då att det slutar med 2 självmål. Så att, ja, de skjuter ju sig själva i fötterna hela tiden, men samtidigt så har du bara plockat 2 poäng på hela säsongen, så är det väl klart att ditt självförtroende är i absoluta botten.
Ja, men de är ju på en sån usel nivå att de måste ha börjat liksom förlika sig med tanken att det är Championship nästa säsong och att allt som kommer efter bara liksom njuta av allt som går att njuta av. Det är ju ett liksom sånt läge för dem. Innan vi går in på kanske det som egentligen var väsentligt i den här matchen, om man kopplar till liksom domslut och annat från straffen vi pratade om tidigare. Hur kunde inte Huang Yi-Chan bli utvisad?
Nej, det
jag förstår inte hur inte den slutade ett rött efter VAR-granskning. Det liksom finns noll intention att ta bort dobbarna på något vis i den duellen. Han har tid på sig att göra det.
Det är ju det de påstår då, att han drar sig ur tacklingen. Men
drar sig ur tacklingen? På vilket sätt då?
Ja, de menar ju på också att hans fot är så pass låg. Alltså hade foten varit den minsta höjd så tror jag att han hade åkt ut.
Okay.
Men eftersom att det var längs gräset. Jag tycker också att hade domaren visat ut honom där så hade inte jag tyckt att det var en skandal på något vis. Men det är väl orange. Ett orange kort som hade kunnat bli rött. Men av de här små detaljerna att döma så tyckte domaren att det inte var tillräckligt för att han skulle visas ut.
Höjden köper jag faktiskt, att det var ändå liksom längs gräset, men att han drar sig ut tacklingen, det kände jag inte riktigt. Det var en ganska stygg satsning. I övrigt i den här matchen på något sätt, jag på tal om att Haaland öser in mål i latin, man vanligtvis om man spelar FPL så har man ju kaptensbindeln på Haaland. Jag fick feeling och tog den på Viktor Gyökeres istället. Med tanke, jag tänkte att det här skulle bli kanon, men det blev det ju inte riktigt.
Nej,
det var... skapade ju ett läge där mot slutet när han vände upp, och det var ju ja, men det var ju hans bästa aktion när han lyckas skaka sig loss från bevakningen och vända upp och få iväg ett avslut som smiter precis utanför stolpen. Men i övrigt så, nej, det hände ju inte för honom, och det pratades ju mycket i halvtid såklart om att han bara hade 5 bollberöringar i första halvleken och var väldigt anonym på så vis. Alltså i den här matchen så är det ju Bukayo Saka som sticker ut, för att det är han som hela tiden skapar de fåtalet lägena som Arsenal faktiskt har. Alltså främst då i första halvleken, och sen så i andra halvleken så blir ju hela laget snäppet bättre, och jag tycker Declan Rice kommer också in i matchen på ett bra sätt, och han eldar på dem, och så till slut så får de de här möjligheterna. Men nej, det vill sig inte riktigt för Gyökeres, så det kan ju delvis förklara sig i att han inte får den servicen han behöver. Det var det Mikel Arteta var inne på efter matchen i alla fall. Men det är väl klart att han, för att hans självförtroende verkligen ska bli bättre, så måste han göra mål. Det är ju så enkelt det är. Så att jag tror väl att för varje sån här missad möjlighet, för varje passning han slår bort, så tror jag nog att frustrationen växer hos honom själv, eftersom att han vet hur många som sitter och kollar och hur många som dömer honom just enbart baserat på hur många mål han kommer göra den här säsongen.
Alltså, det jag tycker det är svårt att, för jag vet att vissa vill ju liksom lyfta Viktor Gyökeres som en liksom ganska, alltså en floppvärvning hittills för Arsenal. Jag tycker det är svårt att göra den bedömningen när de ändå leder serien, när de uppenbarligen som lag fungerar så pass bra att de vinner fotbollsmatcher, och vi har ju tokhyllat dem under hela hösten för stabiliteten och frågat hur ska man överhuvudtaget besegra det här Arsenal. Här gör de en, alltså totalt sett så får man ändå kalla det en platt match, för det ska inte vara så här tight
mot självmål i 90+4 ska
två,
inte behövas.
Nej, två självmål till, ja, och med blev det ju i slutändan. Det ska inte behöva vara så små marginaler, och det, jag tycker faktiskt att det ändå börjar framstå något oroväckande att de inte har någon som på något sätt tar kommandot i liksom målproduktionen. De ligger väl på 4 var, de som har gjort flest den här säsongen, och det är en ganska stort koppel spelare som ligger på 4 mål var. Det kan kosta framöver, och det är absolut inte utifrån att City har fått farten nu och att Arsenal ändå gått på några plumpar här, så kan det absolut, så är det inte otänkbart att det faktiskt inte blir Arsenal som vinner titeln den här säsongen heller. Men
sen nu har ju Gabriel Jesus har kommit tillbaka, så att det är ju en ljuspunkt för dem, och sen så småningom kommer ju Kai Havertz förhoppningsvis också komma tillbaka, så att alternativen kommer att bli fler i offensiven. Men just nu så är det ju Mikkel Merino som har stuckit ut absolut mest när han har spelat som nia och har fungerat bäst också i laget. Det är svårt att säga någonting annat.
Går Havertz rakt in i elvan på Gyökeres bekostnad, tror ni, när han är tillbaka?
När han har varit borta så länge, så är det, så jag tror att han kommer slussas in precis som Jesus slussas in just nu. Men ju fler alternativ desto bättre. Egentligen, Arsenals största problem just nu är ju faktiskt att man inte får till någon kontinuitet i backlinjen. Att nu var ju William Saliba tillbaka visserligen, men då helt plötsligt så får man en skada på Ben White istället, och så måste man flytta in Kapia då som vikarierad till vänster. Han måste gå in i mittlåset och Timber ut till höger. Jag tror absolut inte att det hjälper deras försvarsspel. Att de måste mixtra och klippa och klistra sådär i varenda match. Så jag tror fortfarande att grundproblemet finns där. Och sen så kommer saker och ting klicka bättre ju fler spelare som kommer tillbaka, och när de slutar få de här skadorna helt enkelt, så kommer det säkert se bättre ut igen. Men nu, just nu så har ju, alltså bortsett då från att de besegrade Klubb Brygge väldigt bekvämt, så har de ändå varit i en sorts dipp nu med tanke på förlusten borta mot Aston Villa. Jag tycker Esse har inte sett riktigt ut som sig själv heller de senaste veckorna, så att det är lite av en dipp, men de får väl hoppas att det inte blir värre än så här.
Alltså om det här, ja precis, om det här är deras dipp på säsongen, ja, då kommer de ju kunna lösa en titel i slutändan, men den är ju frågan hur stor dippen kan bli, hur långvarig den blir och hur kostsam den blir. Och jag håller väl inte helt med om att liksom bara defensiv liksom icke och stringens är problemet. Jag tycker ju fortfarande att offensiven är ett bekymmer, att de faktiskt till viss del tycker... gör för lite mål, skapar för lite lägen.
Absolut, men de hänger ju ihop de här lagdelarna. Att ha Gabriel till exempel som är ett sånt otroligt hot inne i straffområdet. Mm. Det är klart att du kommer ha större chans att vinna matcher då. Och ja, men just att bara ha de där, den där backlinjen, solida backlinjen, det hjälper ju inte minst i uppspelen, alltså i speluppbyggnaden. Så det är klart att alla de lagdelarna hänger ihop. Så att jag tror tveklöst att det är så, när man verkligen hittar kontinuiteten igen så kommer säkert anfallsspelet att rulla på bättre. Det ska sägas också att Arsenal har väldigt många inlägg i den här matchen, och det är ju tack vare Saka där. Men också att de är betydligt duktigare den här säsongen på att fylla på med folk i straffområdet. Mm. Så visst, även om det här var ju långt ifrån en kanoninsats från Arsenals sida, men ja, de har det där lilla flytet med sig, och ibland behöver man det också.
Det finns en styrka i att lirka fram det där självmålet på 90+4 också, när kvitteringen kommer som en chock, som den ändå gör i den här matchen, och man känner att oj, där kom plötsligt en Wolves-kvittering, hur ska Arsenal lösa det här, har de krafterna för det? Men de får ändå på något vänster in en mål och får ändå 3 poäng, och det kan betyda ganska mycket när vi ska summera saker och ting längre fram i vår.
Ja, så är det verkligen. Och det här med att de nu har fler alternativ offensivt, Gabriel Jesus tillbaka snart, Kai Havertz, det är inte nödvändigtvis toppen för Gyökeres, för att det blir en tuffare konkurrenssituation, och han har som sagt en hel del frågetecken runt sig. För Stefan, han förlorar sin startplats då, som han har gjort i perioder under säsongen. Han har ju gått lite ut och in i startelvan.
Ja, det var oturligt med hans skada där. Det var ju den som hindrade utvecklingen, eller vad man säger. Att hade han bara fått fortsätta vara skadefri och fortsätta spela, så är jag säker på att det hade sett ännu bättre ut.
Så är det. Vi tar oss därifrån då till Liverpool och Liverpool Brighton 2-0. Hugo Ekitike, stor segerorganisatör då, med båda målen för Liverpool.
Vad gör Brighton?
På tal om att hålla svenska på bänken, va? Ekitike,
han
skickar ju ett budskap där till Slott, helt klart.
Verkligen.
Vad gör Brighton i inledande minuterna? Vad är det de går in med för mindset när de spelar med den naivitet som de gör under de första minuterna? För det var något av det underligaste man har sett. De ger ju bort alltså en ledning, mer eller mindre. Sen är det ju ett fantastiskt avslut av Ekitike, och han gör det absolut yttersta av möjligheten han får, men hela liksom sekvensen som föranleder det. Så,
det är lite typiskt att det är Minte som är nere och ska liksom och rensar upp bollen precis i liksom den farligaste ytan framför eget straffområde.
Det var liksom, alltså, passningarna innan också kändes så liksom otroligt svajiga. Jag vet inte riktigt vad de hade för intention med hur de inledde den här matchen. Sen spelar de ju upp sig rejält, ska jag säga. Alltså, de gör ju en jättebra halvlek generellt sen, och Minte har ganska kul med Kerry stunt alltså. Mm.
Men det är ju lite det här man får med Brighton också. Jag tänker på mötet borta på Old Trafford, när de också går bort bollen gång på gång, alltså i farliga lägen och var lite slarviga i passningsspelet. De vill ju spela sig upp på det viset. Men när Liverpool är som vanligt, höll jag på att säga, alltså när de pressar intensivt, då kommer det ju bli farligt att hålla på att försöka spela kort, eller ja, som Minte då, som försöker rensa undan bollen, och det blir istället perfekt på pannan till Gomes. Så att, jag tycker ju faktiskt att det är en bra insats från Liverpool på det sättet, att de visade rätt attityd. Och jag tycker även när Mohamed Salah, han får ju komma in mycket tidigare än tänkt då, när Gomes blir skadad, men jag tycker att han också visar en bra inställning. Sen, ja, han har ju något läge där Chiesa spelar fram honom, där man känner att han kanske borde ha gjort mål, och dessutom där på slutet är en framspelning som blir helt fel från hans sida. Men jag tyckte väl han lämnar också nu för AFCON med flaggan i topp, att han åtminstone visade att han gav ju allt när han klev på planen. Jag tyckte det var ett bättre Liverpool på så vis överlag.
Ja. Han slog sig av tanken när Joe Gomez skulle kliva av och Salah kommer in, att det hade ju varit på något sätt otroligt humoristiskt om Arne Slott hade tagit in Salah som högerback i det läget. Tanken slog en tills man, just det, Szoboszlai skulle så givetvis kliva ner, och det gjorde han ju också. Ja. Men det var så här, det hade ju varit bara som grädden på moset efter allt som har varit. Han kommer in som högerback i det som kan vara hans sista match på Anfield. Vi får väl se om det blir där nu. Jag vet inte om man kunde liksom urskilja någonting utifrån applåderna till publiken och annat efter. Det kändes väl inte som att det var något liksom farvälvarv han gick på där, va?
Jag fick inte den känslan heller. Utan det var mer en, det var nästan som en försoning med fansen, där han insåg att Det har varit stökigt liksom, och det, jag vet inte, det kändes ju också som att han och Arne Slott kanske hade en bra diskussion i fredags där. Slott sa ju det, att de skulle ha ett möte efter hans presskonferens där och försöka gräva ner stridsyxan lite grann.
Otrolig vändning i så fall om båda blir kvar. För att det kändes ju ganska givet att en av dem skulle försvinna och att det troligtvis var Mohamed Salah. Men nu verkar det ju som att han mycket väl kan stanna ändå.
Ja, vi får väl se. Sista ordet är ju inte sagt. Det kommer ett januarifönster här alldeles strax. Och vi vet att det finns klubbar runt om i världen som gärna vill få den där signaturen hos sig.
Och det finns ju en viss tränare som Liverpool nog väldigt gärna vill ha, som kanske inte sitter jättesäkert på sin tränarpost också i en annan del av Europa. Mm. Som kan påverka ändå hur Liverpool-ledningen agerar. För om det är någonting de inte är, så är det ju sentimentala. Så att om plötsligt Xabi Alonso skulle vara tillgänglig, så kan det ändra spelplanen för Arne Slott ganska rejält, tror jag.
Ja, det är inte osannolikt faktiskt. Alonso var ju deras första val i den tränarrekryteringen som landade i Slott till slut.
Undrar vad han känner just nu här och nu, om han skulle ta det här istället.
På tal om märkliga kort, Diego Gomes stämpling i bröstet på Florian Wirtz blev också bara gult kort. Det kan jag också tycka var lite märkligt. Men så var det med det. 2-0 i alla fall, och lite mer arbetsro för Arne Slott. Nu har han en vecka där han kan ägna sig åt rehab. Det har varit ett väldigt intensivt matchande för Liverpool senaste tiden, och har extremt mycket matcher och ganska kort med vila mellan dem. Så att nu blir det väl att, vad gör man? Isbad, sån här kompressionsbrallor. Vad är det de håller på med mellan matcherna för att förbereda sig? Mycket sånt tror jag det kommer bli.
Ja, de har väldigt, väldigt bra förutsättningar, åtminstone faciliteter, så att det råder ingen, vad säger man? Råder ingen nöd, så säger man inte. Nej. Alls det. Det går ingen nöd. Det går
ingen nöd på dem.
Nej, det gör det väl inte. Någon som behöver vila är ju kanske framförallt Szoboszlai, som ju klev av här och såg ut som han haltade av med någon lättare stukning eller vrickning på fotleden.
Killen har ju också sprungit för liksom, en massa andra inte har gjort det under hela hösten. Så att.
Ja, han har ju varit Liverpools bästa spelare och den som verkligen har tagit jobbet, så att han behöver en vecka vila. Det får se om han är tillbaka till Spurs då.
Vad behöver Alexander Isak då?
Alexander Isak behöver ju hitta någon slags form och rytm. Han får ju några minuter här och han kommer fortsätta få minuter. Det är liksom en rekordinvestering, så att chanserna kommer han få, men han måste ju ta dem liksom.
Det är svårt att hålla Ekitike på bänken när han kommer in med ett sånt enormt självförtroende som han har just nu. Han är betydligt mer involverad jämfört med Isak. Jag tror att han har 37 bollberöringar på 90 minuter medan Isak har 23. Han har gjort 7 mål medan Isak har gjort 1.
Ekitike ska inte vara på bänken, han ska spela. Mm. Det är helt uppenbart, tycker jag.
Ja, han har ju varit liksom
klubbens bästa nyförvärv har han ju varit, för det första.
Ja, verkligen. Sen tycker jag att Florian Wirtz har verkligen kommit igång och ser verkligen spännande ut nu.
Men totalt sett
så har Ekitike varit den bästa värvningen.
Wirtz har en mycket mer naturlig kurva liksom på insatserna än vad till exempel. Alltså, vi ser ju en progression där, och det är det som är så oroväckande med Alexander Isak just nu, att det har vi inte gjort överhuvudtaget. Nej. Och det är alarmerande, och det är en väldigt svårlös situation, för det där är inte en spelare du bara kan bestämma dig för att nej, det blev inget bra, nu får vi sälja honom och gå vidare med något annat. Du har investerat för mycket pengar i honom för att kunna ge upp. Alltså det krävs 2-3 år av liksom anonymitet för att det utövningen ska vara aktuell, tror jag.
Alltså en annan statistik som också sticker ut är att Ekitike har vunnit tillbaka bollen 7 gånger på sista tredjedelen, medan Isak bara har vunnit tillbaka den 2. Jag tycker att det säger rätt så mycket också. Just det här återigen med att Ekitike har varit betydligt mer involverad jämfört med Isak. Jag vet inte, det är en annan sorts frenesi alltså hos honom. Ja. Och det är väl för att han startade säsongen bra. Alltså jag tyckte redan i Community Shield-finalen så såg vi ju att här har nog Liverpool gjort ett riktigt kap. De kanske inte ens behöver Isak. Och sen så då hela tiden veta att Isak har fått en hel del speltid för att han ska komma igång. Men jag tror ändå att Ekitike har hela tiden trott på sig själv. Och det syns också när han spelar.
Nej, verkligen. Liverpool möter Tottenham då nästa helg, och vi kan väl ta oss till Tottenham Hotspur Stadium. Nej, förlåt, det var väl i Nottingham.
City Ground.
City Ground, förstås.
Där var det fest.
Ja, det var det. Inte för Tottenham och inte för Thomas Frank. För att det var Nottingham Forest som gick därifrån med 3 gjorda mål och 3 inspelade poäng. Välbehövliga sådana. Och Forest har ju kommit igång lite grann nu under Sean Dyche. Så ser de ut som lite mer som sig själva på något sätt.
Ja, det roliga är att alltid när du säger det, alltså Sean Dyche, så låter det alltid som att det är lite så här, lite hån ändå i undertonen. Du måste tro lite mer på Sean Dyche. Alltså han kan ju vinna en titel här den här säsongen. Det har vi ju varit inne på i Europa.
Title fight!
jag gjorde en mental ansats att försöka härma Sean Dyche här, men jag avbröt mig själv.
Nej, och jag har liksom ingen självinsikt, så att jag körde.
Ja, i alla fall. Absolut, det här var, alltså säga vad man vill om Sean Dyche, men han kan åtminstone han kan få ett spelarmaterial, och sen så kan han faktiskt spela på ett sätt som gör att han åtminstone spelar till de här individuella spelarnas styrkor. Och jag tycker att det var precis det han gjorde i det här mötet. Sen ger ju Tottenham bort första målet. Det är ju stackars Archie Gray där som tappar den till Sangare, var det väl, som spelar in den till Hudson-Odoi. Men sen så är det ju bara ren klass från Nottingham Forest sida. Hudson-Odois andra mål långt utifrån, skruvar in den bakom Vicario, och sen Sangaré med ytterligare en kanon. Så att ja, det var ju, där fick han ju åtminstone den kvaliteten från sina individuella spelare, Sean Dyche. Men i Tottenhams fall, ja, nu är ju trycket återigen tillbaka på Thomas Frank. Det är som att han aldrig, ja, nu vann de mot Brentford på hemmaplan, och de fick åtminstone en seger på hemmaplan, vilket är ganska ovanligt för deras del. Men ja, nu 0-3 här, Jed Spence var inte helt nöjd med att bli utbytt. Jag tycker att det syns att flera spelare inte är speciellt nöjda med Thomas Frank. Alltså, en Van de Ven är ju en sån där man har sett liksom vissa tendenser av att han kanske inte riktigt... kanske inte riktigt håller med om tränarens filosofi, eller att han kan åtminstone inte ha full förtroende för honom. Men det är inte kul att vara Tottenham-supporter just nu. Ja, åtminstone det är väldigt mycket upp och ner från vecka till vecka.
Så här, alla tränare och sånt, det finns ju någon form av smärtgräns, brukar jag prata om ganska ofta, liksom när det känns som att nu börjar bli ohållbart. Jag vet att man har varit inne på att Frank borde ha tålamod med det. Den tränaren har tagit in på lång sikt och så vidare. Men att landa i en sån här platt insats där de... Alltså det är inte, 3-0 är ju talande för resultat. Alltså det är ju talande resultat för matchbilden. Forest är ett betydligt mycket bättre fotbollslag i den här matchen. Spurs skapar i princip ingenting. Det är väldigt oroväckande att det ser ut som det gör. Och om rätt person finns tillgänglig, så kanske det ändå är dags att börja fundera. Framförallt är det dags att börja fundera om Thomas Frank verkligen är en typ av tränare som passar i ett lag med högre ambitioner än att typ landa i mitten av tabellen, likt Brentford, som han gjorde.
Jag tror att Tottenham ska vara glada om de hamnar i mitten av tabellen.
De är i mitten av tabellen. de har lika många vinster som förluster, och är verkligen bättre än förra säsongen på så vis. Men jag tycker att det är liksom lite väl många plattinsatser, det är lite väl trubbigt sett till vad de faktiskt har för material framåt. Om det är så att spelartruppen kanske inte riktigt tror på det här heller, och att en tränare som kanske anpassar sig lite för mycket efter motstånd på både gott och ont, mer än att sätta ett liksom eget spel som är trovärdigt och fungerande och kontinuerligt. Om du har rätt gubbe tillgänglig, kanske det är dags att börja fundera för Spurs-ledningen, för att hittills det är väldigt svajigt, och det här på något sätt, den här insatsen gav ju ingenting positivt.
Men återigen också, alltså jag vet att jag nämnde detta för ett par veckor sedan, problemet är att ledningen visste om vilken typ av tränare som Thomas Frank är.
Ja, verkligen.
Och redan från början så kände man ju att, är det verkligen en typ av fotboll som Tottenham och framförallt deras supportrar kan identifiera sig med? Ja, kanske inte ändå. Utan då borde man kanske ha gått för en sån som Iraola, eller alltså vem som helst annars Så att, jag tror att ledningen också, de har ju försatt sig i en position som inte är helt enkel. Alltså att de ska erkänna nu att ja, det kanske inte var helt rätt anställning från första början. Samtidigt som då det finns en hel del skador också i Tottenham, ska man komma ihåg. Alltså att de tappade James Maddison, det är en jätteviktig spelare. Dejan Kulusevski, det är också en sån där ledartyp som gör väldigt mycket för ett lag. Det kan ju Thomas Frank också skylla på. Och plus då faktumet att han ju faktiskt inte har varit där så länge. Men ja, alltså poängmässigt så är de ju, vad är de, de är en poäng sämre nu tror jag efter 16 omgångar jämfört med förra säsongen. Så att det har ju inte blivit markant bättre, det kan man ju inte påstå. Jag
måste säga någonting om Sangares sista mål där också, bara en extra hyllning för en jävla träff med ytterkylan.
Den kommer inte han göra om den här säsongen.
Nej. Det är ju svårt att försvara mot just den typen av avslut också.
Otroligt gott.
Ja, sådana åker man ju inte på varje vecka heller. Men det var ju 3-0, det var ju inte en enskild händelse i den här matchen som avgjorde. Det var ju, som ni var inne på, att Forest var ju det klart bättre laget.
Mycket bättre lag just nu, och det är alarmerande att absolut att Sarri Carina ifrån, men när du är så pass långt efter ett, inget ont om Forest, men likväl Spurs ska ha högre ambitioner än bli totalt utspelade av Forest i en sån här match, tycker jag, och man ska kunna kräva mer av dem. Men vi får väl se. Jag satt och lekte med tanken här, bara säga att de ändå har tålamod med Frank säsongen ut, liksom att den väljer att kicka honom när det inte har gått som det vill. Och Kim Elberg gjort en bra vår, vet du.
Sen. Exakt.
Är det? Ja,
men det går ju otroligt bra för Kim Elberg i Middlesbrough. Ja. Det är hellball hela vägen.
De är ju helt saliga kring honom i Middlesbrough. Ja. De kan ju inte sluta prata sig varma, supportarna. De tycker att han är helt fantastisk med sina långa taktiska förklaringar på presskonferenserna. Och han är ju, Kim Elberg, man märker ju att han är från, att han kommer raka vägen från allsvenskan. Han är ju lite för öppen. Va? Alltså ja. På ett sätt som är oerhört ovanligt bland tränare i de högsta ligorna här i England. Så vi får väl se om han håller i det eller om han faktiskt kommer tona ner den sidan av sig själv. Men just nu så älskar ju alla det.
Om det skulle fortsätta bra så kan jag känna att han skulle vara lite Spurs-kompatibel ändå. Det var en tanke, men vem vet. Vi ska inte gå så långt än kanske.
Kalle Karlsson säger jag om 4 år, så står han där.
Exakt.
Kalle Karlsson i Spurs om 4 år. Ja. Mm. Ja, det hade ju varit något också.
Ja, det hade vi inte mått dåligt av. Vi tar oss till Stamford Bridge då. 2-0 till Chelsea mot Everton. Nu tappade jag igen ett namn här som jag brukar
göra.
David Moyes var den jag först kom till. Ensamareska ska vi också prata om, för han hade en intressant presskonferens efteråt. David Moyes kallade dock det här deras bästa bortamatch för säsongen. Och Everton var bra, men Chelsea har tillbaks Cole Palmer. Och han sprang i djupled och han gör som han gör när han är... i form är han ju inte, det sa han själv efteråt. Han brottas fortfarande med den där skadan och att det kommer dröja innan han är helt skadefri. Men jag tror att det kändes skönt för alla Chelsea-supportrar att se Cole Palmer i den där djupledslöpningen bara stoppa in bollen i första stolpen.
Ja, och glöm inte Malo Gusto heller som står för ett mål och en assist då, däribland. Ja, såklart, assisten då till Cole Palmers mål. Riktigt bra insats från hans sida också, hans rörelse och känsla i passningslägena. Han alternerar ju med Reece James och det är ju intressant att man har två ytterbackar som båda kan spela på det centrala mittfältet också, eller åtminstone rotera en del. Så att det är ju ett vapen som Maresca har, så jag tycker ju inte att det var, jag förstår vad David Moyes menar, Everton brände en hel del lägen, jag tror att de hade åtminstone 3 riktigt bra chanser i den här matchen, men jag tyckte inte det var orättvist att Chelsea vann på något vis, utan återigen den där gamla klyschan att det gäller att sätta sina lägen, och det gjorde Chelsea också. Sen, ja, Dewsbury Hall skadad redan efter en kvart, jag tror väl kanske att det påverkade en hel del också. Han har ju varit riktigt, riktigt bra för Everton.
Han har varit väldigt bra den här säsongen för Everton. Ja, men så är det ju. Det var intressant, han sa ju det också Maresca efteråt, att han fick frågan, ja, vi har ju vant oss att se ytterbackar spela inverterade, komma in i centralt mittfält, liksom Pep Guardiola och sådär. Han sa, ja, fast inte 2 samtidigt va? Så han var rätt nöjd med sin taktiska disposition också, och ja, men både Reece James och Malo Gusto är ju så extremt mång sidiga som fotbollsspelare.
Två väldigt bra fotbollsspelare i grunden bara.
Ja, det är ju bara det rätt upp och ner. Och Malo Gusto spelar ju på alla positioner samtidigt hela tiden i alla matcher han spelar. Så att,
har de världens bästa ytterbacksuppsättning friska just nu med tanke på att Kukureya ändå har varit en av världens absolut bästa på sin position på andra kanten av säsongen?
Mm, ja, nu när Arsenal har lite skador också så har ju inte de längre samma stabilitet där heller.
Det går ju definitivt att hävda.
Åtminstone är liksom offensivt bidrag också. Jag tycker de är väldigt bra faktiskt på båda kanterna där.
Verkligen.
En sjuk statistik dock för den här matchen, eller ja, egentligen redan innan matchen. Everton har inte vunnit på Stamford Bridge sedan 1994. Och faktum är att ingen i Chelseas trupp levde då.
Vänta, har de ingen i truppen som...
Ingen i truppen, inte ens Raheem Sterling för att han är född i december 1994.
Vänta, så att de har liksom den äldsta spelaren i Chelseas trupp är 94.
Ja, det är Raheem Sterling.
Det är helt... Alltså jag får gåshud när jag säger det. 94, då är man alltså gammal och grå. Det är ju fruktansvärt, är inte det?
Vi är slut som artister, Frida. Det är bara att inse.
Nej, jag är slut nu, alltså. Det är lika bra att lägga av.
Jag minns när den där typen av statistik runt ens egen ålder började dyka upp då för 10 år sedan ungefär. Det är hårt att ta när man inser att det är kört för den. Vi måste prata lite grann om Maresca, därför att det var en väldigt intressant presskonferens efter matchen där han av någon anledning, han var ju strålande såklart i mixad zon efter, men svart... någonting som kom ikapp honom.
Han var såklart strålande. Ja, du menar strålande som
ja, men han var glad.
Inte att han gjorde en strålande insats.
Nej, men han var på bra humör i mixad zon direkt efter matchen såklart, för de hade vunnit. Men det är ju någonting som pyr där bakom, för att på presskonferensen så beskrev han det som de värsta 48 timmarna sedan han anlände till klubben, Frida. Har vi fått någon klarhet i vad det är han egentligen pratar om?
Ja, alltså de försökte ju pressa honom på svar där, och de nämnde supportrarna och media och så vidare. Då sa han ju bara att supportrarna har stått bakom oss till 100%. Så att det här är ju väldigt tydligt att det är ett kryptiskt meddelande riktat till ledningen. Sen vad det exakt som har hänt, det vet man ju inte. Men ja, det måste ju ha varit att han inte har känt stöd då från ledningen. Antagligen efter förlusten borta mot Atalanta. Men ja, exakt vad som har hänt det vet vi inte, men det är ju Chelsea. Det ska ju vara lite turbulent på tränarsidan.
Kan han ha haft ett hemligt ultimatum att poängtapp eller förlust mot Everton och arbetsförmedlingen nästa? Alltså, det är ju inte helt otänkbart att Chelsea-ledningen ändå skulle kunna sagt att nu har du den här matchen, du måste vinna, eller lagt den typen av press på honom, och att det liksom på något sätt har det tärt på, vilket är ju givetvis här på honom, alltså under de timmar som varit inför det här mötet mot Everton.
Ja, alltså det var ju den första segern då på ett par veckor. Ja. Man förlorade mot Atalanta, man kryssade dessförinnan då mot Bournemouth, förlorade mot Leeds, kryssade mot Arsenal. Och sen har vi den där segern i november då, såklart 3-0 mot Barcelona som...
De var briljanta i.
Var briljanta, och där innan så kommer de ju från en jättefin period där de har liksom med flera matcher. Så att det är liksom en liten svacka så, men kan den ha varit så pass djup att han har blivit ifrågasatt från hierarkin, Frida?
Jag vet inte. Alltså det måste ju vara som en tanke på att det här kändes ju, och vet att Wayne Rooney sa det också i BBC, att det här kändes lite som när Mohamed Salah gick ut förra helgen och verkligen ville få fram sitt budskap. Det var ju tydligt att det var samma sak med Maresca här, att här skickar ju han ett meddelande till ledningen. Men det kommer säkert komma ut mer information om det här, fler rykten och så vidare. Men ja, nej, vem vet vad som pågår där bakom kulisserna. Men de var ju inte på plats åtminstone, alltså de högsta hönsen i Chelsea på Stamford Bridge. Så att, jag vet inte om det var en tillfällighet eller ja.
Konstigare saker har ju hänt när Chelsea sparkar en tränare efter den resultatraden, så i den klubben de senaste åren. Så att, för att mediemässigt, om det skulle vara där, så där har ju han varit mycket mer under luppen tidigare av förklarliga skäl än vad han överhuvudtaget har varit här nu, åtminstone som jag har sett i flödet. Så att det måste ju vara någonting kopplat till ledningen, för jag tror inte det spelar gruppen där de gjort någon sån intern revolt eller något sånt, det finns ju inte på tal om, tror jag. Det kan inte, eller så är det bara att han tyckte det var jättejobbigt att ta ut en elva för att han har så många spelare att tillgå i truppen, men det tror jag inte heller. Så det enda liksom logiska alternativet är att han internt, och att de inte har läckt ut, att Todd Bowley och gänget har sagt att vinn mot Everton, annars är det toast. Alltså det är det enda jag kan se skulle kunna vara det som har inträffat som får honom att lyfta det på det här sättet.
Ja, och de har ju ett ganska, ska man säga, spicy spelschema nu inför julen. Man har Newcastle borta till helgen, sen ska man till Birmingham möta Aston Villa borta. Nej, man har Aston Villa hemma, Bournemouth hemma, City borta, så Manchester City borta och Fulham hemma har man ju. Det är spelschemat fram tills sen kommer då den här FA Cup helgen fram i januari då man får liksom lite vila, men det är förutom då de spelar imorgon också då i ligacupen mot Cardiff, men det där är fem intressanta matcher under ganska kort tid, Frida, som man har framför sig här, och där det kanske är så att hade det blivit förlust här mot Everton, då hade det kunnat vara en kritisk period. Nu får han väl lite mer arbetsro, kan man tänka.
Ja, ryktena är redan igång här också att Oliver Glasner ska vara aktuell för att ta över, men ja, vi får väl se hur det blir. Det kan vi ändra snabbt också.
Det kan du ju definitivt göra. Vi tar oss därifrån då till West Ham Aston Villa. 2-3 blev det till slut och Villa hänger på där uppe i toppen, men det satt rätt långt inne vid det.
Ja, men å andra sidan, när en match står och väger så mot slutet, så har man ju inte särskilt stort förtroende för West Ham tyvärr. Medan det är totalt tvärtom med Villa. Man kan ju inte ge Rodgers det utrymmet som han får där när han drar in 3-2, framspelad av Victor Lindelöf som startade en match för en gångs skull. Och fick en herrans massa beröm av Unai Emery efter matchen, som menar på att det inte är lätt att komma in och ta Pau Torres plats på det viset, men att han tyckte att Lindelöf gjorde en bra match och inte minst då att han står för den där avgörande passningen. Så att ja, Aston Villa ångar på. De känns svårstoppade just nu, medan West Ham, jag tycker ju inte att den senaste tiden tycker jag West Ham har varit rätt bra, men det är just det där mot slutet av matcherna när det står och väger. Ja, det känns det kanske inte som att de har de här spelarna som tar tag i det, om ni förstår vad jag menar. Även om de var i ledningen i denna matchen hela tiden, höll jag på att säga, men efter 30 sekunder gör de 1-0 och ja, Aston Villa, när de gör det där 3-2-målet, det är ju första gången i matchen som de faktiskt har ledningen.
Alltså, det jag kan ju förstå varför Lindelöf hyllas, för att hans mittbackskollega, vet jag inte riktigt vad han sysslade med under inledningen av matchen.
Nej,
han ligger bakom båda målen.
Konsa kämpar lite, ja.
Konsa tappar ju bollen till första målet, och sen så är det aldrig sett en back upphäva en offside så tydligt jämt emot resten av backlinjen som han gör på det. Ja, 2-1-målet blir ju där när Bowen får stå helt ensam inne i boxen på en förlupen boll och bara placera in den. Han ser ju jätteoffside ut som man ser reprisen där Konsa, ja, han är ju liksom flera meter fel i den situationen. Lindelöf var väl den som höjde sig i den backlinjen i den här matchen. Och sen, men sen ändå, de tar segern och nu är det ju ändå ett litet glapp. Det är tre lag. Det är City, eller Arsenal först och City, Aston Villa. Så det är väl de tre som ska göra upp om det den här säsongen. Det är väl känslan vi har just nu. Och sen har du en extremt getingbo där om fjärde, femte platsen som följer. Men vi har ett gap mellan trean och fyran just nu.
En klunga som har ryckt sig loss.
Ja, verkligen. Sen är frågan, ryckte de för tidigt så att någon går in i väggen där på vägen eller inte? Det får vi se.
Frågan är om de har tillräckligt bred trupp för att klara av det hela vägen in. Men de har ju vunnit 10 av sina 11 senaste matcher, så att det är ett fantastiskt facit.
Har Villa verkligen liksom orken som krävs för att ju hänga med tätklungan så här tidigt? Det är frågan.
Ja, det är en väldigt bra fråga. Morgan Rodgers med två mål nära hattrick också på slutet där. Det var ju också en spelare som vi kanske i början på säsongen saknade lite grann, som inte riktigt kom igång. Nu ser han ju ut som en härförare för Aston Villa igen. Riktigt bra den här matchen.
Jag tror också, för att Rodgers är så himla intelligent i sitt rörelsemönster, men jag tror att han hjälps också av att han har spelare som exempelvis Tielemans, som också är väldigt smart och hela tiden ser till att dra motståndare ur position, som naturligtvis öppnar upp vägar för Rodgers. Så att jag tror väl att det är mycket där på mittfältet och ihop med Rodgers som har gjort att de faktiskt har kommit igång så här bra som de har gjort nu.
En annan ålderschock är att inse att det var 10 år sedan som Jordi Tielemans var den här unisont hyllade FM-talangen. Ja, kan gå vidare därifrån också.
Vad var det? Anderlechtan slog igenom, va?
Ja, vad skulle värvas till varenda FM-save som fanns där runt 15-16 tror jag det var.
Ja, men han var typ lagkapten som 18-19-åring. Ja.
Kom ihåg att han gjorde mål på The Emirates och hade ju rekordet som den yngste målskytten där. Väldigt länge, alltså i Champions League då, borta lag. Men ja, det rekordet bröts ju nyligen. Vad heter han? Är det Lennart Karl eller Karl Lennart? Jag glömmer
Lennart
alltid.
Lennart Karl.
Liksom två, det är ju två förnamn som ett namn. Men ja, han slog
tur att Kevin Bader inte lyssnade på det här, höll jag på att säga.
Glöm att det är samma med Miles Lewis Skelly. Jag måste alltid tänka en sekund innan jag säger Miles Lewis Skelly, för att det är så många förnamn i ett enda namn. Man kan inte göra så liksom.
Alltså det här med dubbla efternamn, framförallt de som har
dubbla efternamn.
Ja, men Lewis Skelly, alltså det framförallt folk som har förnamn som efternamn. Det var ju Trent Alexander-Arnold som ju har två förnamn som dubbelt efternamn. Ja. Det är ju...
Det är därför han bara heter Trent på ryggen i Madrid.
Ja, det förstår jag faktiskt. I vanliga fall så är jag emot att ha förnamn på ryggen. Men i hans fall så kan jag verkligen förstå det, för att det är ju enormt långt. Alexander Arnold. Och förvirrande. Mm. Vi tar oss, för vi hade ju ett Tyneware Derby, Frida, igår. Det första på 9 år. Och det blev ganska hetskt stundtals på planen, som alla hade förväntat sig. Det var en match med förgrundsfigurer som till exempel Granit Xhaka. Han har ju varit så en av årets spelare så här långt i Premier League. Och Sunderland vinner ju välförtjänt, och stämningen efteråt och scenerna efter segern, det var en dålig dag att vara en pint i Sunderland igår. För alla pints dracks upp.
Ja, alltså man känner ju att precis som Xhaka där, som när han firar med supportarna, så står han där med ett stort jack över ögat. Det är precis så det ska vara i ett derby. Ja. Att man ser att man ser ut att ha varit i en riktig fight. Och man ska ju komma ihåg det också, att det här är ju spelare som inte är födda i Sunderland. Alltså i Sunderlands trupp. Och jag tänkte på det på förhand och tänkte liksom undra hur mycket de förstår vidden av det här mötet. Alltså hur mycket det betyder för invånarna. Men jag tyckte att på planen så visade de ju precis den fighting spiriten och den geisten som supporterna ville se. Och det var ju fantastiskt bra stämning. Speciellt inför matchen, för att själva matchen var ju inte så bra. Den måste vi vara ärliga och säga.
Det var inte det viktiga.
Det var en trubbig match, så kan vi väl
säga.
Ja,
alltså färre avslut och lägre XG än någon annan Premier League-match den här säsongen. Så att Nick Moltemades nick där, den kan vi ju prata oss hesa om, för att det här var ju självmålens helg, men Moltemade tar ju priset. Det är lite Gabriel Gudmundsson mot Fulham över den, att man inte riktigt förstår hur den går i mål, för att den är så fantastiskt fin för det första.
Folk påstår att Moltemade egentligen inte är någon target spelare som bara är bra med fötterna och ska spela tia. Det är uppenbart att han har det där target funktionen i sig också. Det är en briljant nick. Problemet var att det var fel mål, stackaren.
Ja, det är inte... Det där målet hade kunnat gå att undvika. Helt enkelt så är det ju bara...
Vad är tankegången? Alltså, han försöker rensa ut den, bara försöka få huvudet på bollen och blocka, eller?
Ja, jag tror det. Det måste vara det.
För det är ju inte den japanska hockeyspelaren som tror att han gör mål på riktigt. Det är inte liksom den riktigt.
det tror jag inte.
Men man vet ju aldrig när det är en forward som är inne i eget straffområde och försvarar. Det finns ju någon form av liksom instinkt som ligger där när bollen kommer, att du vill nicka dit den. Men det är ju inte där riktigt som händer heller. Men det ser nästan ut som att det är det.
Ja, det är bara en grov felträff helt enkelt.
Det var ju ingen bra insats överlag från Newcastles sida. Nej, återigen lite samma story som vi har sett på bortaplan rätt så mycket den här säsongen. Det här med att de inte kommer ut med tillräckligt mycket energi. Och Sunderland var ju precis tvärtom. De pressade väldigt aggressivt och fick ut en hel del av just det pressspelet. Så att man kan begära betydligt mer av Newcastle, även om det då avgörs på ett sånt här freak-mål.
Ja, alltså, men det är ju ingen i närheten av honom, så att det är ju... Jag var tvungen att ta upp det och titta på det här igen. Alltså,
ja,
det
han tittar ju mot mål när han nickar.
Det ser ut som att han försöker nicka den i mål. Jag håller med dig. Det ser faktiskt inte ut som att han försöker nicka åt något annat håll. Den är faktiskt, när jag tittar på den igen, den är grövre än vad jag minns den från igår.
Ja, vi kan säga så här, att oavsett vad som händer med resten av säsongen nu, ja, så kommer på något sätt uppflyttningen varit värde för Sunderland i och med det som fick uppleva det här. Alltså, ja, som de har längtat efter att bara få möta Newcastle igen och få den segern på det sättet de får det efter den säsongstart de har haft, ja, det där är en dag de kommer minnas länge på Stadium of Light, om vi säger så, att ha fått slå Newcastle igen. Det tror jag betyder hur mycket som helst för dem. De kan förlora resten av matcherna den här säsongen. Det kommer ändå på något sätt kännas värt för dem att ha fått den här segern.
Det har ju hänt mycket i den regionen också, ska man komma ihåg. För att visst, alltså Newcastle ser inte bra ut i den här matchen, men det är ju helt andra ambitioner i Newcastle nu efter att de saudiska ägarna har kommit in jämfört med hur det var under Mike Ashley. Sen kan man tycka vad man vill om det, men det innebär ju att det ger ju väldigt mycket till Newcastle som stad, alltså det kan man ju inte sticka under stolen med. Sen så samma sak, Hellberg var vi inne på i Middlesbrough, de håller på att ta sig upp till Premier League igen, Sunderland kommer definitivt hänga kvar i Premier League den här säsongen. Helt plötsligt så det här området som, ja, men alltid har varit ett fotbollsområde men som inte riktigt har hittat stabilitet under de senaste 10-15 åren. Helt plötsligt så ser det ju ganska ljust ut där, så att det betyder massvis för befolkningen som ju naturligtvis vill se nya framgångar. Så att det här är än så länge en väldigt bra säsong för den regionens del.
Inte för Newcastle kanske dock.
Men det men sett till att, alltså, om du jämför med hur det var.
De är ju på något annan hylla på så vis.
De kommer ju inte åka ur.
Hur orolig är du för Elanga, Frida?
Ja, alltså orolig. Jag tycker ju ändå att han gör en del bra grejer i matchen. Jag tycker nästan att folk har varit lite för kritiska mot honom. Men samtidigt så fattar jag att han kostade rätt mycket pengar. Och då vill man att han åtminstone ska vara bättre än Jacob Murphy. Men där är han ju inte riktigt, tycker jag. Han har ju inte gjort sig oumbärlig i den där startelvan, åtminstone. Men ja.
Den enda effekt vi har fått av det är att Arne Slott saknar en Jacob Murphy. Det är det som har liksom blivit av det. Så att...
ja, det var också ett märkligt uttalande.
Det var lite för nederländskt igen. Ibland behöver man kanske inte säga allting som man tänker.
Ja, det, allting som kommer upp i huvudet måste man inte kommunicera, så är det ju verkligen. Men behållningen med den här matchen var ändå den här mittfältsduellen, tyckte jag, mellan Granit Xhaka och Bruno Guimarães, som det är ju två spelare som verkligen trivs i den här typen av miljöer. De förstår allting som händer på den här planen. Två vinnarskallar och två briljanta fotbollsspelare som och sen så undrar man vad Brobby ska behöva göra för att få med sig ett frispark. Han fick inte med sig någonting i kampen med mittbackarna där. Det var nästan komiskt ett tag. Ska vi ta oss därifrån då till vi kan väl ta Burnley Fulham. Burnley som är ganska illa ute i tabellen nu. De började säsongen pickt, men det känns som att luften har gått ur helt vidare.
Ja, konstigt nog så, jag menar, Scott Parker, han känns som att han har testat allt den här säsongen. Han har ändrat formation, han har ändrat spelare, han har gett dem nya roller, men det är ingenting som fungerar, eller åtminstone ingenting som ger både stabilitet defensivt och ger... någon glädje offensivt. För det ska sägas också att vi pratade mycket om det inför säsongen, att om det är någonting Burnley har så är det en stabil defensiv. Alltså på sistone så är det ju defensiven som har varit det stora problemet, och offensivt har det ju faktiskt sett positivt ut. Jag menar, i den här matchen mot Fulham så når de upp till, jag tror det var 2,52 i XG. Det är deras högsta siffra på hela säsongen. Men sen samtidigt då så släpper man in mål som är väldigt taffliga. Det är ju ingen som plockar upp Smith Rowe vid ledningsmålet. Ju rensa undan bollen också innan den ens når honom. Men där är rätt många, inklusive Hjalmar Ekdal, som står och tittar väldigt mycket, blir bolltittande, och så har Fulham det där målet. Så att det är hela tiden att man får sätta sig i en uppförsbacke, Så att, ja, där har man bara sig själv att skylla. Men det är frågan, jag tror ju inte att det hade blivit bättre med någon annan tränare egentligen. För att som sagt, alltså Parker har testat rätt så mycket nu. Sen saknar de ju Kyle Walker, ska sägas också, och Lucas Perez till den här matchen.
Ja, mm. Nej, men det är liksom som att, ja, men jag, känslan är verkligen att, luften har gått ur. Och när, jag menar det, när Bassey gör 2-1 där, det är liksom, det är så passivt. Det första tycker jag är helt sjukt, för det är ju en misslyckad hörna som studsar fram till Smith Rowe. Så den förstår jag nästan att försvararna står på hälarna, för den ska ju Hartman bara, den ska han ju bara rensa bort. Det är ju en, felträff från, Wilson som bara studsar fram. Men det är försvarsspelet vid 2-1 där, är det alldeles för dåligt. Och jag vet inte, jag är inte övertygad om Scott Parker som en Premier League-tränare. Han känns verkligen som en tränare som är som gjord för den övre skiktet utav Championship, och en tränare som du kan gå upp med, men inte en tränare du kan ha.
Du menar det Farke har varit anklagad för att vara, och känns ett tag med all rätt, men samtidigt nu ändå väl på något sätt kämpar febrilt för att motbevisa den tesen. Scott Parker kan jag hålla med om kanske ingår i ett sån kategori som bra för Championship, inte lika bra för Premier League-skrud.
Ja, truppen är ju inte så bra, det får vi ju.
Nej, det, givetvis ska det ha sig i åtanke också, att det är ju en för svag trupp, vilket Burnley har haft en tendens att gå upp med senare tid.
Mm. Sen fick de ju lite liv i det på slutet då, när Sonny gjorde 2-3 då, men det, det, mer än så blev det inte för Burnley, och jag tror att vi ganska snart kommer kunna vinka av även Burnley. Wolves har väl redan vinkat av.
Wolves alltså 14 poäng upp till säker mark.
Ja. Och återigen, de har inte varit, jag vet så att vi skrattade åt deras defensiv mot Bad United exempelvis, men jag tycker ju inte totalt sett att de har varit så dåliga. De har inte varit, alltså de är ju värda fler poäng än 2 poäng.
Jag håller helt med. Det, är det, som, det här är inte liksom Sheffield United som var uppe och utnyttjade Premier League-luft under en säsong som var slöseri för alla inblandade, utan det här är ju liksom, det här är ett lag som ändå har gjort okej insatser. Det är helt bizarrt hur de bara kan ha 2 inspelade poäng, stackarna där i botten. Mm.
Alltså nu är det ju West Ham som ligger där just nu på nedflyttningsplats fortfarande. Trots att de spelade jämnt mot Aston Villa som hänger på i toppen. Så kan det vara. Ja, det känns ändå som att, om vi går tillbaka lite till bottenstriden, West Ham har under Nuno fått en slags stabilitet i spelet. Sen så att de inte kommer vara med på övre halvan i slutet av säsongen, det tror jag inte, men däremot så undrar vi väl hur det ser ut för Leeds. Blev 1-1 trots allt mot Brentford. Vad tror du, har de chansen att hålla undan för West Ham under säsongen här?
Ja, men alltså de ser ju betydligt mer bekväma ut när de spelar det här 5-3-2, så de har spelat sedan andra halvleken borta mot Manchester City. Och en som verkligen ser ut att trivas i det systemet är ju Calvert-Lewin, som har gjort mål nu 4 matcher i rad. Och det är ju jätteviktigt, om man ska ha minsta möjlighet att hänga kvar så måste man ha en tillförlitlig striker, och det verkar de ju faktiskt ha just nu. Sen, ja, Henderson gör sitt första mål här i engelsk fotboll på 4 år, tror jag det var. Låg lite högre upp än vanligt för Brentfords del. Det var en situation där också med Gabriel Gudmundsson och Etara som hade kunnat få med sig något, men visade sig väl att han var offside. En poäng vardera, men det viktigaste för Leeds är ju faktiskt att inte förlora matcher. Så länge man inte gör det så har de absolut en chans att hänga kvar.
Ännu ett exempel till samlingen av forwards man har toksågat för att en klubb har värvat och sagt att de är slut eller att det inte kommer fungera, som visar sig vara jättebra för laget. Jag har varit extremt skeptisk till värvningen av Calvert-Lewin, och det fick man checka upp där också till slut nu när han faktiskt har börjat hitta målform och ser helt självklar ut vid elitsamfallet. Så kan det gå.
Ja, det är också, det känns ju så jävla, en sån här match, det känns ju inte så pikt. Målskyttarna mellan Brentford och Leeds, Jordan Henderson och Dominic Calvert-Lewin. Jag vet inte. Det är inte gåshud. Det är det.
Nej,
inte.
Man blir inte glad.
Nej, inte ens av Jordan Hendersons målgest. Det var väl fint när han hyllade Diogo Jota.
Ja, Jo, absolut. Det är alltid det är såklart att det är, men
nej, det var inte så. Vi blev inte så berörda, nej.
Inte för att, alltså inte just målskett tänkte jag prata om, men det är ändå så här, schemaläggarna den här helgen har ju också ändå, inget ont om lagen som sådant, men alltså primetime-matcherna här liksom, 18:30-matchen på lördag, när man har sett 16-matchen, där tänker jag, vad ska vi få gotta sig med nu? Burnley-Fulham. Och sen där 17:30-matchen på söndagen, den här som brukar vara liksom ett Manchester derby eller en stor match i toppen. Ja, där fick vi Brentford Leeds den här helgen, så att
det var verkligen en Premier League för finsmakarna. Alltså Man United Bournemouth tror jag kan bli ganska trevlig. Mm.
Ikväll, ja, absolut. Mm. Den ser också fram emot.
Noterar att krislaget Nottingham Forest är 2 poäng efter Bournemouth i tabellen just nu. Och att krislaget Forest har 10 poäng upp till Champions League-plats.
Nej, men Forest har ju verkligen fått ordning på grejerna. Det är ju känslan. Jag menar, de var ju klart bättre än Spurs. Som sagt. Vi har som sagt en match ikväll också som ni får spana in. Vi har fått lite frågor så vi kan väl kasta in dem. Jimmy Stråle undrar, vart ska Alexander Isak lånas ut för att få fart på karriären igen?
Al-Hilal. Ja, men alltså, det finns väl inga andra alternativ om de ska flytta på honom?
Nej, de kommer inte flytta.
Nej,
och det är exakt just därför. Just därför.
Nej, Liverpool har dessutom väldigt ont om anfallare. Nu drar Salah iväg på AFCON och kommer kanske aldrig tillbaka. Så att, vi får väl se.
Ja, alltså ska de väva en ytter då i vinterfönstret potentiellt då, för att få in ytterligare ett alternativ där. Så att då kommer Jacob Murphy in då för att hjälpa.
Semenio. För att få fart på Isak.
Ja, ja, Semenio är väl det troliga alternativet, men ja.
Det har ju pratats.
Jacob Murphy är det roliga alternativet. Det
pratas mycket om Semenio ju faktiskt. Joakim Linne Fanpage skriver, ger vi för lite cred till Le Bris? Eller Le Bris, säger man väl kanske. Le Bris? Nej. Vilka andra spelare i Sunderland har imponerat på er?
Ja, men det är en hel radda ändå. Alltså såklart, vi har ju nämnt Xhaka 1 miljon gånger, och han är väl en av säsongens bästa värvningar överlag, så att honom vet vi ju vad vi har. Jag tycker ju att Dan Ballard är en jättebra mittback och har blivit mäkta imponerad av honom. Jag tycker att Robin Röfs, visst, han har stått för något misstag, men det är väldigt få. Överlag tycker jag att han har gjort en jättefin säsong så här långt egentligen. Alltså Sadiki, Lefe, Brobby, jag tycker att man kan nämna Alderete, jag tycker att man kan nämna hur många spelare som helst, men det visar väl också att de har ju fått ihop det till ett väldigt välfungerande kollektiv. Så att ja. Det är imponerande.
Alltså Reinildo har ju varit precis där man trodde att Reinildo skulle vara. Eller alltså bara trygg, pålitlig ytterback, absolut visst begränsad, ta lite kort och annat ibland, men han är där. Både Alderete och Reinildo, de här ser ju precis ut som de spelare de värvade från La Liga. Det är kompromisslösa, tuffa lagspelare som får det här att liksom fungera. Så att Enzo Lefé kan vi väl slänga in. Mm. Då, som vi inte pratat så mycket om, som gör en jättefint derby. Ja, du gjorde det då, mitt i allt. Jag försökte febrilt hitta någon som inte var nämnd.
Ja, jag tror jag råkade nämna typ hela startelvan, så det är okej.
Okay. Men vad är det Lebris har gjort då för att få spelarna så här? Om vi ska stanna lite grann på Lebris och hans gärning.
Ja, men jag tycker väl framförallt att det som han gör väldigt bra, det är att de kan anpassa sitt spel, vilket ju är väldigt viktigt på den här nivån. Alltså de kan ligga väldigt väl organiserat och bara täppa till som man gjorde på Anfield, men de kan också kliva fram och ta initiativ, och de vågar också spela fotboll hela vägen fram. Alltså det är inte som vi pratade om West Ham och att de lätt kan se lite skakiga ut mot slutet och släppa in något onödigt mål. I Sunderlands fall så är det tvärtom, att de går ju verkligen för det oavsett egentligen vem de möter, eller om det är på bortaplan eller hemmaplan. Sen tror jag också att Stadium of Light gör väldigt stor skillnad. De fick en bra start där mot West Ham, en seger på hemmaplan. Jag tror liksom att de har spunnit vidare på det, och att ja, självkänslan har bara ökat och ökat för varje vecka. De vet vad de kan göra, de vet vad man har varandra. Så att, ja, jag tycker de har gjort ett jättebra arbete. Och det visar ju också att ibland så kan de här investeringarna, ibland måste de göras. De spenderade väldigt mycket pengar i somras på 14 spelare. Men ja, för att hänga kvar i Premier League så krävs något utöver det vanliga. Och de har ju åtminstone ja, men fått ja, men ja, fått fart på det och verkligen ja, men fått ut någonting av alla de här värvningarna också.
Så är det. Hörde ni, det var Sportbladets Premier League-podd för den här veckan. Missa inte Silly-podden. Kanske händer något spektakulärt ikväll då mellan Manchester United och Bournemouth. Får vi anledning att ta upp det där helt enkelt. Men härifrån Sportbladets Premier League-podd säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.